Det har varit omvälvande år för Europa och Sverige under de senaste 4,5 åren sedan Rysslands fullskaliga invasion mot Ukraina. Och mycket kommer skrivas in i historieböckerna och analyseras framöver om det här. Men redan nu vill vi på Gräns sammanfatta de här åren och diskutera olika händelser som påverkat kriget. Jag heter Sylvia Dahlén och du lyssnar på ett specialavsnitt av Gräns. I det här avsnittet ska vi titta närmare på det civila försvaret och vad som haft stor påverkan. Till min hjälp så har jag två gäster. Robert Wallén på Myndigheten för civilt försvar, chef för avdelningen operativ hantering. Och från ett kafébord i Warszawa, Polen, Lubna Elshanti, Sveriges Radios korrespondent i Ukraina. Välkomna! Vintern som vi nu har bakom oss, den var ovanligt bister i Ukraina. Kallare än på flera år och det har gjort det extra tufft. Ryssland ville knäcka ukrainarna genom att gång på gång attackera energianläggningar. Lubna Elshanti, vad finns för exempel på det här?
Ja, men den här vintern var nog den lätt deppigaste perioden jag varit med om i Ukraina. Det var ett Kiev, alltså en huvudstad i total mörker, tjockt islager utomhus, is och kondens inomhus för att det fanns i perioder ingen värme, ingen el och det konstanta mullrandet av dieselgeneratorer. Alltså det kändes väldigt dystopiskt ett tag. Och så finns det ju en stadsdel i Kiev, Trojeshina. Det var en av de värst drabbade områdena. Ett bostadskvarter eller ett helt liksom bostadsområde som hade i veckor varit helt utan el och värme. Och folk kunde inte laga mat. Ibland så lät de som hade gasspis eller att gasspisen stå på för att få upp värmen i huset. Och ibland så var det runt 4-5 grader inomhus. Och där emellan så gick folk till jobbet och däremellan så attackerades staden konstant av ryska drönare och robotar. Så det var en väldigt, väldigt tuff period och länge kändes det som att den vintern aldrig skulle ta slut.
Mm. Det märks alltså stor skillnad jämfört med tidigare vintrar?
Absolut. Alltså här var det ju att Ryssland på riktigt gick väldigt hårt mot infrastrukturen, mot energiförsörjningen, mot värmen. På vissa håll slogs även vattnet ut. Så ja, det enda man hade var ju dieselgeneratorer eller såna här jättestora powerbanks eller liksom ecoflows kallades de. Såna stora batterier som en del hade som hade råd med såna som för att kunna koka kaffe eller värma vattnet så att man kunde åtminstone typ tvätta håret. Men det funkar ju inte för att hålla ett helt liksom samhälle igång att använda sig enbart av sådana powerbanks.
Mm. Klara, hur liksom vardagligt liv klarar man av? Går man till jobbet eller hur funkar det?
Det där frågade jag mig hela tiden, men till exempel i Trojeshina som var ju en av de värst drabbade områdena, där så restes det ju gigantiska värmetält där folk kunde komma och få en kopp kaffe, ibland så kom det även mat dit, det fanns psykologer närvarande där, speciellt för barnen som inte kunde gå i skolan då för att det var så kallt. Och det var ju ett sätt liksom att försöka få upp stridsmoralen och liksom att få folk att inte deppa ihop totalt. Och även om det gjordes liksom på statens, kommunens initiativ så var det också väldigt många civila som hjälpte till, som körde ut mat och ett väldigt stort så här civilt engagemang som höll folk vid liv skulle jag nästan säga. Mm. Och så här höll det ju på i flera veckor. Men annars så var det ju att folk försökte sova i sina superkalla lägenheter. Och sen på morgonen så gick ju de flesta till jobbet. Fastän trådbussarna slutade gå ett tag. Fastän liksom trafiken stod still i perioder för att det var så kallt och det var så isigt utomhus. Mm.
Värmetält pratar vi om här. Det är ju någonstans en nödlösning. Man vill ju få igång el och värme och vattensystem så snabbt som möjligt efter en attack såklart. Robert Wallén på Myndigheten för civilt försvar. Du har ju också varit i Ukraina och sett hur man lagar, reparerar anläggningar efter en attack, eller hur?
Ja, men det stämmer. Jag har väl varit nere i slutet bland annat nu då, av den här väldigt kalla perioden den här vintern. Och det som man kan konstatera det är ju att bara för att det är krig i ett land så slutar ju inte till exempel vädersituationer att liksom uppstå som de har gjort. Så att det här att man kan få en väldigt kall vinter, det var ju ett tydligt exempel här nu. Och också då kombinationen av hur Ryssland använder de här eller angriper de här sårbarheterna. Just nu till exempel så ser vi att det är torrt i skog och mark och det finns stor risk för skogsbränder och det utnyttjas också. Nu får vi signaler kring att man helt enkelt försöker då tända eld och få skapa skogsbränder för att också öka belastningen på civilsamhället. Och det här är väl en av våra, vad ska man säga, tydligaste signaler eller erfarenheter liksom från kriget i Ukraina är just den här systematiken som man använder för att angripa civilsamhället och också sårbarheter i samhället på olika sätt.
Man får ofta höra under kriget att det har varit snabba reparationer efter attacker. Hur viktigt är det, Robert?
Ja, men det är ju jätteviktigt och där har ju ukrainarna varit. Man blir verkligen imponerad över liksom den förmågan att återställa kritisk infrastruktur. Både att skydda kritisk infrastruktur med allt från luftvärn och där, men också att kunna återbygga den. Och det här är ju en del från myndigheternas sida, men det vi också ser är ju hur civilsamhället på olika sätt, frivilligorganisationer till exempel, hjälper till i både att kunna reparera men också ta hand om de här konsekvenserna och också förhindra att det här sker. Så att försvarsviljan och den här höga, vad ska man säga, moralen eller liksom, som har funnits redan från krigets utbrott, den kan man ju inte annat än vara imponerad över.
Mm. Och Lubna Elchanti, du har ju också exempel på hur det kan gå fort när man bygger upp saker efter en attack. Jag vet att du har pratat om den viktiga järnvägen.
Ja, men järnvägen har ju också under den här vintern och framförallt nu under våren också varit under attack. Och det här är ju liksom ett av de främsta sätten för ukrainska invånare, medborgare, att transportera sig över landet och även ta sig ut ur landet, förutom landvägen. För att som vi ju vet så flyger ju ingenting över Ukraina annat än drönare och robotar. Så det går ju inga flygplan till Ukraina. Utan för att kunna transportera sig så åker man antingen bil eller tåg. Och under den senaste tiden, under det senaste halvåret, så har Ryssland verkligen riktat flera attacker mot tågen, mot tåg där civila färdas, mot tåg där en hel del logistik och även liksom varor färdas. Och nu till och med när man åker in till Ukraina så får man en säkerhetsinstruktion från tågvärden att man bland annat ska lägga sig på marken ifall man hör explosioner och att man ska, alltså så här, konstiga detaljer, typ att man ska försöka öppna munnen för att lätta på trycket via en tryckvåg, för att det här har hänt allt för många gånger och både tågpersonal och passagerare har dödats och skadats i de här attackerna.
Yesterday, a Russian drone struck a crowded passenger train, killing at least 5 people. It took place in the northeastern region of Kharkiv. President Volodymyr Zelensky describing the attack as an act of terrorism.
Men det byggs upp också effektivt, eller när det sker, eller hur?
Ja, själva tågen, när de slås ut så repareras de inte. Alltså ibland så är de så pass förstörda att det inte går, utan man försöker lägga om rutterna, försöker flytta på tåg så att man fyller de rutter med fungerande tåg så att de åtminstone går. Vad gäller rälsen så den försöker man ju laga så gott man kan och det kan till och med göras i realtid. Alltså att det sker en attack och så står tåget still och så kommer arbetare på plats och så repareras rälsen och så kan tåget gå inom ett par timmar. Så det man kan laga, det lagar man. Det som man inte kan laga, det försöker man ersätta på andra sätt.
Mm. Vi kommer över till räddningstjänstens arbete här då. Det här Släcka bränder och dra ut människor från rasmassor, det har blivit vardag för räddningstjänsten i Ukraina. Det skedde ju såklart innan krig i eldhärdar, men nu är det ju vanligare och framförallt farligare. Lubna El-Shanti, hur märks det här, hur räddningstjänsten arbetar idag?
Ja, räddningstjänsten är väldigt under väldigt hård press och stor belastning i Ukraina, och det är ju framförallt brandmän och sjukvårdspersonal som åker ut till skadeplatser, och då kan vi prata om precis nyraserade hus där kanske vissa våningar är kvar eller vissa har helt blåsts bort av ryska robotar eller drönare, och där så ska man försöka gräva fram folk i rasmassorna, och allt måste ske väldigt fort för att det kan ibland handla om några minuter innan det hoppet är ute så att säga. Det som blir problematiskt är att det är också väldigt farligt, och inte farligt bara på grund av säkerhetsläget att jobba på en sån plats, utan för att Ryssland kontinuerligt skjuter och attackerar igen samma ställe. Det är så brukar kallas double tap, att man har efter en attack kan rikta en ny attack på samma plats. Och många räddningsarbetare har dödats på det här sättet när de försöker rädda och evakuera civila från en plats som har nyligen varit under attack.
Mm, just det. Det har man ju hört om som är vanligt så här, double tap. Robert Wallén, hur hjälper Sverige den ukrainska räddningstjänsten?
Belastningen är ju väldigt hård på den ukrainska räddningstjänsten. Så en del vi kan jobba med, det är ju olika typer av utbildningsinsatser att avlasta genom att vi bistår med utbildning på en rad olika områden. Sen kan vi också då stödja med materiell som vi gör på olika delar. Och det är dessutom så här att det här är ett, skulle jag vilja säga, väldigt ömsesidigt utbyte. Ofta när vi jobbar ute runt om i världen så är det ju enkelriktat att vi bidrar med stöd. Men i det här fallet är det också så att vi får minst lika mycket tillbaka som vi ger i och med att vi lär oss tillbaka av metoder och arbetssätt och det också som vi har väldigt stor nytta av. Så att det här, ibland tycker jag nästan att stöd är ett felaktigt ord, utan det här är någon form av samarbete, skulle jag vilja beskriva det som ett bättre ord då.
Mm. Det är ju ganska mycket olika grejer ni gör för Ukraina. Myndigheten för civilt försvar bistår på olika sätt. Ett 50-tal personer arbetar mot Ukraina. Vad har ni gjort mer? Nu har vi hört några exempel här, men vad finns det mer att lyfta särskilt?
Ja, men vi har valt ut ett antal områden som vi ser att dels utifrån hur Ukrainas behov och den dialog vi har haft med olika myndigheter, men också där vi ser att här kan Sverige bidra på ett bra sätt. Och då är ju ett område energiförsörjning, där vi var inne på det som jag har sett nu, konsekvenserna i vinter här. Sjukvårdsberedskap på olika sätt som vi också pratat lite om. Stödja räddningstjänsten. Minhantering har vi som ett separat spår som vi jobbar med också. Och sen att jobba med skydd av kritisk infrastruktur på olika sätt. Och generellt kan man väl säga att vi försöker få till helhetslösningar där vi försöker stödja med allt från utbildningsinsatser eller kompetens eller specialistkompetens till att också då kunna kombinera det med materiellt stöd på olika sätt, så att vi har, får ett helhetspaket. Och väldigt viktigt är ju det här att det är i nära dialog med den aktör som vi jobbar med tillsammans i Ukraina, så att det här verkligen är det som är viktigast för stunden. För den tror jag också man får ha med sig, att behoven som sagt i Ukraina är ju enorma, men ibland är det ju också så att förmågan att ta emot allt stöd är också begränsat eftersom det liksom är outtömligt, det här behovet. Så det handlar ju också om ibland att prioritera vilket stöd är viktigast nu för stunden. Och som vi var inne på, energiförsörjning till exempel har varit viktigt sen krigets utbrott, men den här vintern så blev det ju ännu mer akut och ännu viktigare då, att också då kunna ställa om till där som behövs här och nu för stunden som mest, och samtidigt att kunna hålla någon form av långsiktighet. Vad är viktigast på sikt då för att samhället ska fungera?
Mm. Vad är viktigast just nu då?
Ja, men just nu skulle jag säga att det är de här områdena. Energiförsörjning som sagt, den är ju kritisk, och nu går vi mot en sommar här, men det kommer ju en vinter igen. Vi ser också då som sagt belastningen på räddningstjänsten, sjukvården också är ju väldigt stor och fortsätter vara stor. Och som sagt, nu har det gått många år av krig här också, så det finns ju också någon form av utmattning i det här. Och kopplat till det då så är det såklart också skydd av kritisk infrastruktur. Sen när man blickar framåt på sikt så är det ju, jag tror att man måste också ha den tanken redan nu, hur ska vi kunna hjälpas åt att återuppbygga det här landet? Och då är ju en del till exempel är ju minhantering, att kunna få bort alla de miner som finns i marken, men också miljöförstöring som är omfattande, att kunna återbygga hela städer och områden som har blivit förstörda liksom, är ju stora utmaningar på sikt också.
Vi pratar om double tap, alltså att Ryssland med vilja siktar in sig på civilpersonal, attackerar en andra gång när de redan attackerat för att träffa vård- och blåljuspersonal. Det här är ju en av alla viktiga lärdomar som Sverige behöver ta och förhålla sig till. Vad gör man i ett sånt läge? Hur förhåller man sig till det här, Robert Wallén?
Nej, men det är just det här att behöva se över de metoder och hur ska man kunna hjälpa samtidigt som man då är en måltavla. Och där handlar det om att hitta metoder och arbetssätt som ändå gör att det här är så pass säkert som man kan. Och det här gör ju också att vi har normalt sett, när vi kanske har pratat om räddningstjänster, där tänkt att det är inte alltid hemligt hur vi jobbar, vilka metoder där vi har. Men i det här fallet kan det också faktiskt vara så att man måste hemlighålla olika arbetssätt och olika hur man utför de här uppgifterna för att inte då Ryssland eller den som angriper ska veta hur man kan åstadkomma så mycket skada som man då vill göra. Så att det här är ju ett av de områden där vi verkligen lär oss mycket för Sverige om vi någon gång skulle hamna i, vilket vi hoppas att vi aldrig gör såklart, men om vi någon gång skulle hamna i samma situation så är det här stora och viktiga lärdomar för oss.
Och vi kan gå in på det här med lärdomar som det svenska civila samhället måste dra för att klara av ett krig. Lubna Elshanti, vi går tillbaka till vi började i avsnittet, det där värmetältet på en innergård i Kiev. Hur skulle Sverige kunna lära av de här trygghetspunkterna och värmetälten?
Ja, men jag tänker på att det är det individuella ansvaret som spelar väldigt stor roll i det här värmetältet. Så träffade jag också en pensionär, en 70-årig kvinna, Natalia, som hade fina naglar, som tog hand om sig själv, som gick på skönhetssalonger för att hon menar på att hon måste liksom fortsätta ta hand om sig själv för att orka ta hand om andra. Och på nätterna så, när hon inte kunde sova, när hon hade ångest eller liksom var orolig om nätterna, så gick hon ut och skottade snö. Och grannar klagade på henne för att det väsnades, och det hördes väldigt mycket hur hon skottade snö. Och då så sa hon att, men bara för att jävla så går jag upp ännu senare eller ännu tidigare för att liksom störa, för att också uppmuntra folk till att hjälpa till. Så mycket handlar ju om att folk ska ta ansvar och uppmuntra folk till att ta ansvar. Och sen så går ju mycket ut på att ta sig till jobbet. Alltså på något sätt så står inte samhället still för att det är krig. Folk fortsätter åka ut i sina arbetsplatser, fortsätter att göra nytta, fortsätter att betala skatt, och allt det här kommer även fortsätta en krigssituation. Så där måste man se till att man har alla resurser som behövs för att kunna fortsätta gå till jobbet. För det kommer nog de flesta svenskars eller medborgares uppgift att vara, att bara försöka i den mån det går leva som vanligt.
I den mån det går, ja, precis. Vad säger du, Robert Wallén, om det här tälten och trygghetspunkterna?
Nej, men det är ju oerhört viktigt, och som sagt, vi har varit inne på det flera gånger, men just den här frivilligas roll är ju jätteviktig. Och det här sätter ju lite fingret på det vi pratar om mycket i Sverige med totalförsvar. Och det är ju helt enkelt så att när vi då har ett krig som både riktar sig mot militära medel, men också lika mycket då mot civilbefolkningen, att då ha ett försvar som faktiskt klarar av att både vinna på slagfältet, men också skapa liksom den förmågan och uthålligheten att även klara det här civilt trots att man blir angripen så här. Det är ju en viktig lärdom, ser jag, för oss som land.
Vad mer skulle du säga var främsta erfarenheter från Ukraina? Jag förstår att det är många, men som Sverige behöver ta lärdom av, Robert Wallén?
Nej, men den är ju väldigt viktig, och då är man ju inne på flera delar här när det gäller att skydda. Dels måste man ha klart för sig att det är oerhört viktigt att kunna stå emot militärt. Så civilsamhällets stöd till Försvarsmakten är ju avgörande helt enkelt. För skulle inte Ukraina kunna stått emot militärt, då hade ju kriget varit slut. Men parallellt med att klara av att göra det, så att då också säkra det här som jag har varit inne på, energiförsörjning, sjukvårdsberedskap, räddningstjänst, hålla uppe försvarsviljan i samhället så att man faktiskt fortsätter att gå till jobbet, se till att ekonomin, även om den är väldigt ansträngd, men att få samhället och ekonomin att funka så väl som den kan trots att man är i krig, det är ju väldigt viktigt kan vi se. Sen finns det ju andra delar här. Det här är ju lite, vi har ju fått pröva vad ska man säga, teori i praktiken här också inom flera områden, och det vi kan se också, eller det är ju att när det är saker som inte funkar i vardagen, de kommer inte funka bättre när det är krig. Så ibland så kan man tro att ja, men när det är krig då kommer vi kunna släppa allting och så löser vi den här frågan. Men där har vi också flera exempel på att det vi ser som utmanande i vardagen, det blir inte lättare när man är i krig. Och ett exempel till exempel är ju det här att man kan få extremkyla på vintern eller man kan få torrt på sommaren med skogsbränder och det. Så man måste klara av att hantera det här som vi gör idag när vi inte är i krig. Det måste vi också klara av när vi är i krig. Mm.
Civil beredskap och försvarsmakt, man hör ofta att de har ett tätt samarbete och att de arbetar bra tillsammans. Hur ska vi bli bättre på det i Sverige, Robert Wallén?
En viktig del som vi prioriterar mycket nu, det är ju att öva tillsammans och att öva totalförsvar. Det ska jag säga att det är en av de absolut viktigaste nycklarna. Och när man övar så tränar man ju också på att arbeta tillsammans. Man ställs också inför nya utmaningar som man kanske inte hade tänkt sig innan och får pröva dem och också får pröva vad som funkar och inte funkar. Så den skulle jag säga är väldigt viktigt att vi övar tillsammans. Men sen är ju också själva insikten att se den komplexitet som ett modernt samhälle har och de här beroendena både mellan ett militärt försvar och ett civilt försvar och se de här olika sambanden. Och dessutom att Sverige nu varken på den militära sidan och inte heller på den civila sidan är en egen identitet eller en egen självständig stat, utan att vi är del i ett sammanhang, både NATO men också inom när det gäller EU och EUs civilskyddsmekanism och hur vi då tänker internationellt i de här frågorna.
Ni har varit i Ukraina båda två, upplevt kriget på olika sätt. Finns det något vi missar här i Sverige kopplat till kriget? Något som vi liksom behöver förstå som ni ibland stöter på, Lubna eller Shanti?
Ja, alltså, jag tror att Robert har bättre koll på det, men jag tänker väldigt mycket på försvarsviljan. Alltså, trots kriget och trots början av kriget och många lämnade landet, så är fortfarande väldigt många ukrainare kvar. Trots de usla omständigheterna, förhållandena som man lever i. Och försöker hjälpa till så gott de kan. De som kan laga mat till soldater vid fronten, andra hjälper till på andra sätt, skänker pengar. Det kan vara olika områden, men just när det kommer till försvarsvilja, att vara liksom beredd på att man kommer förmodligen inte vilja lämna sitt hem i första hand. Man kommer nog vilja vara kvar och vilja sova i sin egen säng, som många ukrainare säger, att de kan inte tänka sig ett liv utomlands. Och det är nog en viktig sak att liksom komma ihåg, att man kommer förmodligen inte vilja lämna, och då måste man försöka skapa så bra förutsättningar som det bara går för att kunna vara kvar.
Mm. Robert Wallén, är det något som du tänker på?
Det som har slagit mig, som inte har varit kanske lika mycket som Lubna i Ukraina, är ju när man ändå är där, hur det växlar mellan att vara ett normalt samhälle, om man får uttrycka det så, att man kan ha ett relativt normalt liv och samtidigt så är man i krig, och hur snabbt det liksom växlar från att vara liksom en normalitet till att vara någonting som är allt annat än normalt. Och den tror jag är viktig att ha med sig också, att det är inte krig jämt och det är inte krig överallt, men konsekvenserna finns där ibland även fast de inte syns. Vi har till exempel, när det gäller egen personal som är i Ukraina, så ser ju vi vikten av att få komma hem på återhämtningsperioder då, utifrån att man har dålig sömn och så här. Och då tycker jag, då kan man påminna sig om alla de som bor i Kiev och runt om på andra håll i Ukraina som har haft de här nätterna från dag ett när kriget bröt ut. Så även om det kan se normalt ut när man är ute och går på en gata i Kiev, så är det ju inte alls normalt sådär. Men det finns också ett vanligt liv och många som går till jobbet. Så att den där, tycker jag, de där kontrasterna blir väldigt speciella.
Tack Robert Wallén på Myndigheten för civilt försvar, chef för avdelningen operativ hantering. Och också tack till Lubna Elshanti, Sveriges Radios korrespondent i Ukraina. Du har lyssnat på ett avsnitt av Gräns som du hittar i appen Sveriges Radio. Där kommer du också hitta övriga delar av den här serien om kriget i Ukraina som publiceras under sommaren. Producent Kalle Glas, jag heter Sylvia Dahlén.